Før vi ber til Gud i videre, så har jeg lyst til å minne om en salme som kan på en måte stå som overskrift over noe av det som jeg skal prøve å minne om. Og det er salme 2. Og der står det sånn i Jesu navn: Kvifor larmar hedningane, og kvifor grunder folka på det som fåfengt er? Kongane på jorda reiser seg, og fyrstene legger planer sammen mot Herren og mot den han har salva. La oss sprenge deres band og kaste deres reip av oss. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter deg. Så taler han til deg i sin vrede. I sin store harme forferder han deg. Det er da jeg som har sett inn min konge på Sion, mitt heilage berg. Jeg vil kun gjøre det som er fastsett. Herren sa til meg: Du er sønnen min, jeg har født deg i dag. Be meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og endene av jorda i eiga. Du skal knuse deg med jernstav, som en leirkar fra pottemakeren skal du slå deg sønn. Og nå, de konger, gå viselig fram. La deg at åtvare de herskere på jorda. Tjen Herren måtte, og jubla i bivranage. Kyss sonen, så han ikke skal verta vreid, og det går til grunne på vegen. For hans vreide kunne lett låga opp. Sel er alle som tek sin tilflukt til han. Ja, det er en underlig salme. Det er ingenting som er så forgjeves som å prøve å komme fri, Jesus. For det første så ødelegger du bare deg selv. Og for det andre så er det ingen det kommer til å lukkes for. Jesus kommer til å ha det siste ordet i alle sine liv. For Gud har bestemt at Jesus alene skal stå som Herre på denne jord til sist. Han skal ha det siste ordet. Og så ser vi hvor folk reiser seg. Nei, vi vil ikke Jesus skal være Herre. Vi vil ikke at han skal styre. Vi vil ikke bøye oss for han. Og så skjønner de ikke at de ødelegger seg selv. Jeg husker han Oddvar Dahl, han hadde et bilde. Han sa det kom en maur gående på togskinnet. Og så ser han toget komme. Og så reiser han seg på tå og sier: Jeg skal knuse toget med knipa mi. Ja. Hvor tror du denne? Var det en våt flekk på togskinnet? Jeg tror ikke det. Nå toget er far forbi. Ja, så jeg har tenkt på det bildet. Hvorfor grunner folk opp på det som er fåfengt? Noe så forgjeves? La oss be. Kjære Herre, vi takker deg for vi ikke skal rømme ifra deg, men vi får lov å søke tilflukt hos deg. Den eneste trygge plassen i tid og evighet. Nå ber vi deg om din hellige ånd. Godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Amen. Ja, som sagt så hadde jeg forberedt meg på at det var bibeltime om formiddagen, og da er det noe på en måte jeg skal prøve å gjøre, om ikke det, vi får ikke håpe det blir time i virkelig mening da i alle fall, men vi fortsetter i andre Mosebok, og jeg skal prøve bare innledningsvis å lese litt ifra det kapitlet som kanskje mest kjent og kjært av de alle, der i starten, det 12. kapitlet. Men vi skal nå prøve å dra linjene litt fremgjørende for det som hendte før da. Og da leter vi opp i det 12. kapitlet, og jeg tror jeg leser... Ja, vi kan ta og lese ifra 11 og til og med 13. Jeg tror ikke jeg leser lenger nå i Jesu navn. På denne måten skal de ete det, med belt om livet, med sko på føttene og med stav i handa, og de skal ete det i hast. Det er påske for Herren. For samme natta vil jeg gå gjennom hele Egyptelandet, og slå i hel alt førstefødde i landet, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de husa deri skal være et tegn for dykk. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dykk. Ikke et eneste drepende slag skal råke dykk når jeg slår Egyptalandet. Ja, det er dyrebare ord. Jeg snakket i går om når Moses var kalt til å være da Herrens redskap, så han skulle dra folket opp ur det djupa vattnet, det fangenskapet og den nød de var kommet i. I mellomtiden, om en skur har stelt med Moses, så har jo nøden øka på, og gjennom nøden så er Israel begynt å sukke etter redning. Så det er underlig med oss mennesker, men det er gjerne sånn at det er de tunge dagene som får mennesket til å begynne å søke og lete. Og det er vel grunnen til at Gud viste de bort fra livets tre. Hadde de fått paradis i sitt fall, så hadde det ikke vært den eneste som ble berget. Så måtte de bort og ut i nøden, striden, kampen, for at det skulle våkne en lengt inne etter frelse og utløsing. Ja vel. Hvordan gikk det da når Moses kommer? Jo, han får møte Aaron, og sammen går de til Israel. Og da leser vi om i slutten på kapittel 4. Der står det, så gikk Moses ifra vers 29. Så gikk Moses og Aaron og samlet alle de eldste av Israelsborna. Og Aaron bar fram alle de ord Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegna framfor øynene på folket. Og folket trodde. Da de hørte hvordan Herren hadde sett Israelsborna og gjeve akt på dem i den nøya de var i, bøgde de seg og tilba. Det er jo veldig fint å lese. Når de kommer med budskapet, så ble det tatt imot i Israel. Men jeg tror nok gjerne vi kan ha i tanker det som står om Jesus når han forteller om det som var sådd på steingrunn. At det rann fort opp, og de tok imot det med glede. Men når motstand kom, hvordan gikk det da? Og motstand skulle komme ganske fort. Det hadde Gud forberedt Moses på, at han kom til å gjøre farao hard. Og så leser vi da i begynnelsen på kapittel 5, og når de skal framfor farao, da blir det en annen lyd. Deretter gikk Moses og Aaron inn for farao og sa, så sier Herren, Israels Gud, la folket mitt fara, så de kan alle høgt i for meg i øydemarka. Men farao sa, kven er Herren som jeg skal lye og la Israel fara? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fara. De sa da, hebreargudene har møtt oss, la oss nå få fara 3 dagsreiser ut i øydemarka, og offre til Herren vår Gud, så han ikke skal slå oss med pest eller sverd. Men kongen i Egypt sa til dem, Moses og Aaron, hvorfor dreg de folket bort fra arbeidet? Gå attende til det de har å gjøre. Og farao sa, se hvor tallrik folket har vært i landet, og så vil de dra bort fra det de har å gjøre. Samme dagen ga farao slavefutene og arbeidsformene mellom folket dette påbudet. De skal ikke gi folket halm til teglarbeidet slik som før. De skal selv gå og sanke halm. Men de skal bygge de og lage like mange mursten som de har laget før. Ja, det kan lese. Det er i grunn voldsomt spennende lesning ut i øynene. Men det som er tydelig her er at denne farao, han har ingen kjennskap til den levende Gud. Så han står mye der som mye til folket vårt står i dag. Kinne Herren, at jeg skal lye han. Jeg kjenner ikke noe Herre, og vil slett ikke bøye meg. Og det er jo da så er vi, folket er blitt gudløst, lever uten Gud. Og så har folket begynt å lage seg sine egne guder. Og da har alltid menneskene i sitt hovmod likt. Gud skal være sånn som jeg vil. En trenger nok Gud i og for seg. men mennesket vil selv stå over gudene og får de som de vil. Så jeg kan godt tro på Gud, men den Gud som jeg skal tro på, han skal være sånn. Det er vår tid. De sitter ikke borte i kyrkja og lager seg en avgudsbilde nå for tida, men de lager et bilde her inne. Sånn skal den Gud være som jeg skal bøye meg for. For da får jeg han sånn som jeg vil. Og i grunnen, da får jeg være Gud på toppen av det hele. Og det er i grunnen der farao og egypterne handler. De har laget sine egne støtte, sine egne guder. Og lagt det sånn, så de får lov å få det som de vil. Og noen annen Gud vil de slett ikke bøye seg for. Nei, farao, du kjenner enda ikke Gud. Og så begynner Gud å åpenbare hvem for farao hvem han har med å gjøre. Og det er det som kommer. Og nå leste vi her, hvis du la merke til det 12. kapitlet, at Herren skulle helle dom over alle Egyptelands guder. Og det som skjer da er forbildet på det som skal skje på dommedag. På dommedag skal alt som ikke er bygd på den sanne Gud, da skal dette i sammen. Alt som menneskene støtter seg på i livet, så ikke den sanne Gud, da kommer en dag til svikta. Det står i grunnen et mektig, jeg vet ikke hvor det bærer i vei dette, men jeg hadde mest av lyst til å lese det. Mektige ord i det andre kapittelet i profeten Jesaja. Jeg tror vi må ta oss tid til å lese det. Og jeg får begynne nærmest midt inn i sammenhengen. Men hvis du leter opp Jesaja 2, så står det sånn. Jeg leser kanskje fra vers 8 og utgjørende. Landet dere vart fullt av avguder. De tilber det de har gjort med hendene sine, det fingrene dere har laget. Og mennesket vart bøgd, og mannen ødmykt, tilgir de ikke. Gå inn i berget og gjøm deg i molla for Herrens gru og for glansen fra stordommen hans. Stolte menneskeauger vart ødmykte. Mannen vart bøgd i sin burgskap, og einast Herren er høg på den dagen. For Herren allers Gud har sett en dag til dom over alt stolt og stort, over alt som opphøyer seg, så det vart ødmykt. Og så ramser han opp en del av det som er stort i menneskeauger. Og så kommer det fra vers 17. Og hovmodet jo menneske vart bøgd, og mannens burgskap vart ødmykt, og einast Herren er høg på den dagen. Og avgudene, med deg er det helt ute. Folk skal gå inn i fjellholden, og i kløftene er jorda for Herrens gru, og for glansen fra stordommen hans, når han reiser seg for å skremme jorda. På den dagen skal mennesker kaste sølv- og gullgudene sine borte, målvarpene og flaggermusene, de som de har laget for å tilbe deg, og gå inn i fjellskorten og bergholdene, for Herrens gru og for glansen fra stordommen hans, når han reiser seg for å skremme jorda. Hold opp med å lite på mennesket som bærer en pust i nasen. Hva er han å akta for? Ja, jeg skildrer deg hvor det er på Herrens dag. Nå har Herren sånne forberedelsesdager. Det var en sånn dag når vannflommen kom. Da svikta det da folk hadde sett seg lite. Einast Herren var høg på den dagen. Men det forberedde den store dommens dag, når Herren skal ha dom, da skal menneskene oppleve alt annet enn den sanne og levende Gud, da svikta. Einast Herren er høg på den dagen. Og det som skjedde under den 12. Plago da, eller den 10. landeplago, altså når dødsengelen gikk forbi, det er jo et veldig sterkt forbilde, blant annet på dommens dag. Og dommens dag er også frelsens dag i ytterste mening. For de som blir frelst, for de andre blir den dommens dag. Men det som skjer der, det har sin for... Det som skjer før med landeplagene i det hele, det er i virkeligheten at Gud begynner å holde dom över avgudarna i Egypt. Och så kommer slag på slag. Så ska överbevisa dig om. Det är Herren, säger Gud. Han är den enaste du ska böja dig för. Och lya i innerste instans. Ja, men sånt har ju inte faraoda. Han är ganska avvisande. Och så må Herren börja uppenbara sig för han. Men han säger nej. Jag känner inte Herren och jag vill inte böja mig för han. Och jag vill inte låta folket fara. Och så för att riktigt få väck alla sådana tankar om utfrielse. Så ger han det ändå vanskligare för Israel. Han lägger tungt arbete på det. Jag huskar förresten en som använde detta på den måten. Att när det närmar sig utlösningsdagen. Och Guds folk ska hämtas. Då kommer farao, denna världens första, att pröva att få väck sådana tankar. Med att lägga mycket på folk att göra. Och det har jag tänkt lite på oss och troende. Pass på. Så inte det jordiska teka oss på en sån måte. Att vi glömmer Gud. Och vi glömmer att dagen är när. När Jesus ska hämtas in. Ja, låt mig inte snacka mig väck. Så nu ska jag pröva att hälla mig i det som jag hade tänkt att säga. Farao vill inte släppa dig och anlägga arbete på dig. Nu ska de inte längre få halm. De ska bruka tio. Den vettla fritid och de ännu har till pusta ut. Skulle de nog fara och resa runt och pröva att samla ihop en halm själv till det arbete de skulle göra. Och likaväl, fullt mål. Och så kan du tänka. Och hur gick det då med folket? Den vettla spirande tro som var bjönt när de kom. Den slocknade visst helt. Och så vänder de sig närmast i vrede mot Moses. Moses. Ja, det kan väl hälla oss här i kapitel 5 då. De möter upp efterpå. Och väntar på Moses och så säger de till han. Ge Herren vill jag hemsöka dig och döma dig för det har väckt ovilje mot oss, jo farao och tjänaren hans. Det har givit de svärd i hand till att dräpa oss med. Så nu vänder de sig emot Moses och säger, det skulle inte komma och förstöra. Det var bättre med fick vara i fred. Så han börjar dig att tänka. Jag måste mot det. Jag blir bättre vanskligare, det nyttar inte. Och Moses, han är inte stort så starkt han, eller? Då vände Moses sig åter mot Herren och sa, Herre, kvifor har du farit så illa mot detta folket? Kvifor har du sänt mig? Från den stunden gick inte fara och tala i ditt namn har han gjort vont mot detta folket och du har inte hjälpt folket ditt. Så du ser Moses och han var inte hög i hatten och höll på att mössa mot det han och. Men det är en forskjell mellan Moses och folket. Bägge i nöd. Men Moses vet hur han ska gå med nöden. Det är en stor forskjell. Tro har det med sig att den må till Gud. Den må till Jesus. Och där ger Moses den enaste rätte platsen. Nu ser det så alldeles vanskligt ut. Hur ska jag gå? Jo, han springer till Gud. Och så utövsar han nöden för han. Och så spör han ju dig, varför? Kvifor? Men där svarar inte Gud på, men han ger han ett svar. Och så är det Gud säger till Moses att han vill la egyptarna få känna kan de har med att göra. Och så börjar dessa landeplagorna som vi vet. Det första tecknet Moses ger det är ju att han ger hivestaven sin fram för farao. Men där ger ju dessa herre männa, han har någon svartinga skulle jag säga, nu menar jag inte i hudfarge, men jag menar på fel sida. Och slik är det ju när den sanna förkynnelsen kommer, så är det någon som förkynner ansläs och sväcka. Det är något av de värsta ting som ett människa är med att göra. När det kommer någon och Gud ska bruka att kalla dig till himmelrike, så är det någon som förkynner motsatt. Falske profeter. så ødelegger vitnesbyrdet og får folket til å bli i sine synder og til å ikke omvende seg. Og disse trollmennene eller kunstnerne som han har hos seg, de prøver jo å etterligne Guds ting for å få farao til ikke høre. Det å legge merke til. Jeg måtte ta og skrive opp disse landeplagene, så skal jeg si lite grann om det. Men så begynner altså Gud å slå Egypt. Og det var en ting som egypterne var veldig trygge på og stolte av, og så i grunn gjorde mye til sivilisasjonen i hele Egypt. Det var Nilen. Så det første slaget Gud slår, det rammer Nilen. Nilen er ikke til å stole på. Og så gir han vattnet til blod. Ikke bare Nilen, men alt vattnet blir til blod, og da vet du det er krisa med en gang. Når vattnet ikke kan brukes, og livet i Nilen dør, da er egypterne ille ute. Hva er det Gud gjør med det? Han tar støttene som Egypt har bygd sitt liv på, så ikke holdbare til sist. Kan ikke bygge på det som er på jorda, ser du. Ikke engang Nilen. Og Nilen var nærmest tilbedt som guddom, så de gikk ned og offret til Nilen. For det var jo Nilen som holdt liv i oss. Nei! Nilen holdt ikke liv i de, ikke et hakk lenger enn Gud tillåter det. Og så skal de lære, ikke Nilen, men himmelens Gud. Og derfor farao det første punktet på kinne Herren, det er han som har alle ting i si hånd. Han du må bøye deg for, farao. Det gjør nok inntrykk, og farao merker nok Guds kall. Her er det noe som er større enn meg. Men så kommer altså disse karene og prøver å etterligne, og med kunstnerne sine så gjorde de lignende ting. Og så får farao frimodighet til å begynne å gjøre seg hard. Og nå kommer det første gang farao forherder hjertet sitt. Her begynner det som fører farao under dommen for evig. I stedet for å la seg ydmyke, så gjør han seg hard. Første gangen står det uttrykket farao forherder sitt hjerte. Når farao merker at Gud vil bøye han og overbevise han, så gjør han motstand mot sannheten og gjør hjertet sitt hardt. Jeg tenker altså, jeg klipper sau, og så har jeg noen som er så forterende stae, og de vil bare stå, ikke bøye seg, så jeg får til å holde dem. Det er så kave med de, altså, så har jeg tenkt, sånn må det være med menneskene. I stedet for at de bøyer seg når Gud begynner å arbeide for dem, for å ydmyke dem, for å få dem frelst og berga, så gir de motstand når Gud åpenbarer sannheten. Og her begynner farao, han forherder sitt hjerte. Husker det plagene? Jeg måtte lete de opp, så jeg fikk de i rekkefølge. Den andre plago, da var frosken. Det kom masse frosk. Det vrimlet inn i soverommet og overalt. Wenche fikk en frosk opp i en balje ut på verandaen, og det var visst mer enn nok for henne. Hun likte det ikke. Og hvordan hun fikk han vekk derifra, men det var ikke noe kjekt. Jeg ser for meg at hun fått det inn i bakarovnen og i sengen, og så hadde det blitt liv i huset vårt. Det skal jeg love. Noe så grapse, da kan du tenke, men du ser det for deg. Det vrimler frosk. Og farao skjønner, dette skjer jo på Moses sitt ord. Han sa det på forhånd. Er det tilfeldighet? Ja, det kan jo skje mye rart på jorda. Er det tilfeldighet? Og Gud arbeider med farao. Her er himmelens Gud på ferd etter deg. Skjønner du hvem du har med å gjøre? Og så kommer disse kunstnerne og prøver å etterligne. Og så gjør de noe som svekker inntrykket. Og så når da froskene blir vekk igjen, hva tenker farao? Han gir seg hard. Tilfeldighet. Flaks. Uflaks. Jeg bøyer meg ikke. De musklerne, pleier med seg, som du trener, de blir etter hvert ganske sterke. Og det er farligt å trene seg i motstand mot Gud, gjøre seg hard. Pass på så du ikke blir for hard. Neste var mygg. Det kom sånne mygger, så plagde de. Vi vet jo for de plager, det kan være folk som ikke kan tenke seg å være ute når det begynner å bli mygg. Men det var mygg overalt. Og da kommer de grenser, for nå klarer ikke lenger trollmennene til farao å gjøre lignende ting. Og de sier til farao, her er Guds finger. Det er en anerkjennelse av at det er makt som står over deg. Så nå, farao, kan du ikke skulle at det er bare kunst eller bare flaks, men nå er det Gud som er ute. Hva gjør farao? Han gjør hjertet sitt hardt. Fortsett. Enda en gang, flugesvermene. Da fylte Egypteland med forferdelig med flugesvermer. Det kan jo se det for dere. Igjen, farao ber om å bli fri plagen. Og når plagen er borte, farao forherder sitt hjerte. Gjorde hjertet sitt hardt. Så kommer pesten. Støvet føler med seg en pest som går over, eller hvordan det var. Og her kommer enda en forskjell. Fra nå av begynner Gud å gjøre forskjell på sitt folk. Gosen. Israel slapp. De andre var rammet. Når jeg nå heller frem med dette, så skal jeg tenke på en ting som parallell. De endetidsplagene, altså åpenbaringen og andre Guds ord skiljer, det har et forbild i det som skjer i Egypt. Noen av plagene, det treffer overalt. Naturkatastrofe, vi lever ikke i en sånn plass, vi kan si, de troende blir aldri rammet av naturkatastrofe. Det kan de. Men det er noen av plagene som kommer mot slutten, som ikke treffer Guds sanne folk. Det ser vi blant annet i det 9. kapittelet i Johannes åpenbaring, der det står om den gresshoppesvermen, og mange tenker det som en åndelig besettelse nedantifra, som gjør at folk blir for mørka i sine tanker og begynner å tro løgno i stand for sannheten. Vi er midt oppi det i vårt folk. Hadde jeg hatt tid til det, så skulle jeg lagt det litt mer ut av. Men vi er oppi det. Der opp blir ned, og ned blir opp når det gjelder hva som er rett levemåte. Det skjer. Ja, det er ikke fordi De tror det. Og de mener de vonde menneskene som sier at de ikke kan leve sånn, ikke vil gå i paradene og pride og dette her, og være for at folk kan leve på alle måter de bare vil. Nei, det kan ikke vi være med på, for vi tror det er en Gud i himmelen som har bestemt hvordan menneskene skal leve. Og vi tror det er den eneste måten det er for menneskene å leve et sant og lukkeligt menneskeliv. Det å leve i samfunn med Gud etter hans gode vilje. Og jeg tenker sånne uttrykk som vi har i vår tid, de sier at kvinner må bestemme over sin egen kropp. Jeg nevnte aborten i går, ikke sant? Det er to løgner. Babyen i magen er ikke hennes egen kropp. Den er avhengig av hennes kropp. Det er sant. Men det er et nytt menneskeliv. Et eget menneskeliv som Gud har skapt. Så kvinner får lov å verne de første månedene på en helt spesiell måte. Så det er ei løgn. Det kjenner seg egen kropp. Det er et nytt menneske som hun har fått ansvar for. For det andre så er ikke kvinner sin, skal ikke hverken mann eller kvinne tenke, dette er min egen kropp. Nei! Det er Guds. Det er Gud som har skapt oss. Och det är han som äger oss. Och det är han som ska vara herre över oss i livet. Och där får det lov att säga, och hur glad jag är för att det ska få vara Jesus sin. Jag äger inte mig själv, men den annan som äger mig. Och det har han gjort i dubbel förstand. För att han har skapat mig och han har köpt mig med sitt blod. Och nu får det lov att säga, min lucka i liv och död, det är att få höra Jesus till. Din och Jesus, din och värre är min lust och all min ära. Din i liv och din i död. Så låt oss inte snacka sån, min egen kropp kan göra vad jag vill. Nej, det kan du inte. Jo, du får en viss frihet. Men Gud ska dra dig till ansvar för det. Glöm det aldrig. Du skulle vara hans. Han har skapat dig och för de flesta har döpt dig. Och han har tegnat dig med det heliga korsmärket. Det vittnesbörd för att du ska vara hans. Så låt oss snutta och snacka på den måten att vi kan styra själv. Nej, det ska vi inte. Javäl, jag har börjat bli ett skille under pesten. Och det blir ju ett mäktigt vittnesbörd i Israel. Herrens folk gick fri. Kajer farao, fortsatt ger han sig har. Fortsatt förhärdan sitt hjärta. Så kommer nästa plaga och det är dessa byllarna han hiver upp sot. Så var det bylla över folket. Fele verkande bylla med materie eller vad de var inne i. Och du kan se hur det plagde folk i Egypt. Nu kan jag inte mala ut de enkelte plagorna och sånt. Men då ska det lägga till en märke på att uttrycksmåten förändrar sig. Nu står det inte längre farao förhärda sitt hjärta. Men nu skiftar uttrycket. Herren gjorde farao har. Och nu börjar något djupt allvarligt. Den nästa plagen. Där står om hagle. Det har ju sitt bild nu. Hur hagle kan vara runt om. Det är inte sånt som blir hagla på Västlandet. Där kommer några små hagl som ser ut så. Ja, det tåler du gott gå ut om det kommer sådana hagl. Men du vet, dessa stora klinkekulorna som kommer enkelt till platser. När de släpper lös så slår det ju flatt allt omtrent. Och så kom det i haglebya. Då kommer uttrycket efterpå när farao blir fredig från dig igen. Så står det, farao förhärdar sitt hjärta. Då är du tillbaka till det andra uttrycket. Men från plagorna då av. Är det utelockande brukt om Herren. Och detta ska lära oss något väldigt allvarligt. Guds kall är inte ett leketöj. När Gud lägger sannheten in på ett människa åpenbara sin sannhet för det. Så har sannheten krav på hjärta. Då du vet är sant och rätt. Där ska du böja dig för. Och du har ansvar för att böja dig för det. Och när Gud för exempel åpenbarar för ett människa att det är Gud i himmelen, det är Bibelns Gud, säger Gud, så ska människa böja sig för det. Och när människa får åpenbart att du må bli ett Guds barn, så ska människa böja sig för det. Det är farligt att göra sig har. När människor fortsätter att göra sig har emot Guds kall och tale, så kommer dagen och Gud säger, väl, du brukar med mitt ord och min uppenbaring till förhärda dig. Du ska få det som du vill. Från nu av ska jag börja att göra hjärtat ditt har. Människor står då på gränsen mellan den frivillige förhärdelse. Och den tvungne förhärdelse. Den ene är något som människa ger i möte med Guds ord. Den andra är något som Gud ger som en dom. Och nu uttrycket mitt i växlar lite grann så betyder att den övergången är inte i ett nu. I alla fall inte här med farao. Men att det ännu är den nådetid. men nådetiden är kort. Men när uttrycket till slut utelukkande blir att Herren ger ett människohjärt, då har människan gått över gränsen och är kommit in i den tillstånd där inte längre kan omvända sig. Och där ska man frykta. Det är inte så att det nådetiden till ett människa nödvändigtvis varar så länge det lever. Och det är heller inte släka att det nådetiden till ett folk varar så länge folket finns. Nådetiden till ett människa varar så länge Gud kallar till omvändelse. Men när Gud förhärdar ett folk och ger det över till lögnen, då är folket illa ute. Farao var illa ute. När Gud säger, från nu av ska jag fortsatt hålla dig uppe, men inte för att berga dig, för du är kommit under domen, men för att du ska vara ett vittnesbörd om min makt för alla de andra. Ja, jag kan inte gå, men det är något som jag ska frykta och i Guds ställ, att Gud kan ställa sån med ett människa. Och han kan ställa sån med ett folk. Vill de inte ha sannheten? Väl, då lär de få lögnen. Sån gick det i grund efter kvart med Israels folket på Jesu tid och. Plötsligt börjar Jesus att tala till de i likningar. Så de gick ut vidare kunde förstå hans tale. Och så spör disciplinerna, varför talar du till de i liknelser? Och så visar han till förhärdelsesdomen. Dock är det gitt att förstå sannheten, de andra inte. För den som inte har ska bli fråttat ännu, alltså han har stått rätt på. Och citerar det i kort form. Alltså, den som inte har betyder i den sammanhängen, den som inte har böjt sig för Guds ord när han har lagt det in på hjärtat i nåde för att omvända dig. Den som inte har, han ska missa ännu det han har. Möjligheten till att böja sig för Guds ord. Han kör in i den förhärdelse så till slut och i ytterst instans blir kallt spott emot heligånden. Då det inte längre är möjligt för ett människa att vända om. Och farao styr in så han är det första förbildet. Man kan kanske tänka på Esau också, i liknande. Men i alla fall farao är det tydliga förbildet för ett människa som står emot Guds nåde och Guds uppenbaring så länge att det Gud säger, från nu av ska jag göra det jag har. Ve farao då. Ja, jag ska inte lägga ut mer om det. Det är ett rystande allvar. Och det har i alla fall fört till för min del att jag har måttat socka och bett till Gud. Kära Gud, vad som händer och sker, så må du låta mig få ha ett öppet öra för ditt ord. Och ett villigt hjärta till böja mig. Säg vad du vill och tal vad du vill. Men lock inte mitt öra för ditt ord. Ånd från himlen kommer nåde. Ja. Räckeföljen kommer då med grashopperna. Och då står det igen att det Herren förhärda. Och så kommer den sista plagen för domen. Där är det stora mörket. Det har varit talande att tänka på. Det stora mörket. Och då var det mörkt så det inte vet att finna ut eller in, alltså så att säga. Men det var en plats där var lys. Där de hade Guds ord och troen på Guds ord. Där var det lys. Och sånt kommer det att det blir mot slutet. Att det blir mörkt. Några av dessa plagorna så träffar jordriket till kvart. Folk vet inte ut eller in. Så säger Guds ord till de troende. När dessa ting tar till att hända. Rätt dig upp och löft huvudet. Det lir mot utlösningsdagen. Det lys. Inte för alla. För någon går det mot natt. Men för någon går det mot evig dag. Men inte övergitt i mörker. Men det står här allsammen. Och Jesus har makten. Det är en plats med trygge. Det är lys mitt i mörket. Ja väl. Jag får gå mot den sista, den tionde landeplagen. Och det är ju ett starkt förebild på domens dag. När Gud själv ska dra förbi och hålla dem i Egypt. Förlöpig är det bara ett förebild. Det är inte den ändliga och yttersta dom. Och därför blir det gjort vid representation. Den första födde i kvart hus. Men allvarlig nog. För ingen hus i Egypt var trygge. I utgångspunktet. Det var ett syndigt folk. Så hade ställt sig så att de förtjänte Guds vrede från farao till den lavaste. Och där bor Israel. Och som allerede fått ett blink in i. Israel var inte ett felfritt folk. Det var ett syndigt folk. Så det är jag. Hur ska det gå när Gud ska döma? Och så får man ett härligt bild på den frälse. För det är något som håller när Gud ska hälla dom. Och det är ingenting av människorna sitt påfund. Men Gud har själv gett räddningen. Och det gjorde han i Egypten också. Gud gav själv något säkert. Så alla som tog sin tillflykt till hans ord och höll sig till det han sa, de var trygga. Inte ett enaste dräpande slag kunde ramma dig. Och så tegnar Gud alltså hela gamla testamentet. Ser du skyggen av frälsen som Gud skulle tillvägebragt i tio. Skyggen av Jesus. Ser du skyggen av Jesus? Jo, vad var räddningen? De skulle få lov att ta ett liv i staden för den som var under domen. I staden för den gutten, sönnen, som var dödsdömt, skulle de få lov att ta ett lamm. Det skulle vara ett årsgammalt, lytelöst lamm. Och där lammet måtte dö. I staden. Så där ser hemligheten att domen blev flyttad ifrån gutten över på lammet. Så lammet blir dömt till döden, så att säga. Och så skulle de få lov att gömma sig bak denne död. Och där skulle vara så tydligt att de skulle märka huset med blod ifrån lammet. Kan tro gutten och faren. Det kommer de. Gutten har varit med säkert och slakta lammet. Far, det är finaste lammet vi har. Ja, gutten min. Det är lyttlöst. Detta tror jag inte det är fel på. Men tänk då. Och så var det slakta och blodet. Och så är gutten med. Far, vad var det Gud samma skulle göra med det? Jo, du skulle sätta märke på huset. För när Gud kommer förbi så är det en ting han ser efter. Och ser han blodet så är vi helt trygga. Det har Gud sagt. Och så kommer kvällen när de lockar dörren och de ska inte gå ut för morgonen. Och där sitter de. Och detta har många prövt om allt ut och många har gjort det mycket bättre än jag kan. Men det syns lika väl det är så gripande att göra det. Och där sitter de och känner på att det är allvar i Egypt nu. För i natt kommer det att ske. I natt är domens dag. Nu och väntar med på domens dag. Men vet inte när han kommer. Men man vet han kommer. Det är ett tidsspörsmål. Då ska Gud gå förbi och hålla dom. Och allt som inte är byggt på den levande och sanne Gud har kommit att falla. Hur stort det än är. Och så sitter vi. Där sitter de i Egypt. Och så kan du tro samtal. Någon plats sång de lovsånger. Vet du vad de skulle göra förresten? Det har jag snackat om ofta när de ska nadver. Men de sitter där inne. Skulle de ändå få lov att äta det lammet. Så Gud ville så och säga. Sätta det, trösten så in i det. Att säga att det är ditt lamm. Det är du som är trygg. Du ska få lov att äta lammet. Det är ju bokstavligt allt det med ger i nadvärlden. Inte sant? Då får vi äta här och ta till oss hans som dör för oss. Hans läge med och blod. Så det är min Jesus Det er mitt han gjorde. Og hvor jeg trenger det, for jeg har så vanskelig for å tro det mange ganger. Kan det være mitt? Ja, ta og et. Det er etter deg. Så sitter, kan du se en plass og sitte og synge lovsanger, far. Tenk at Gud vil redde oss. Ja, gutten min, la oss prise hans nåde. Og så synger de lovsanger. Da vet vi det gjorde, jeg skal ikke ta det. I et annet hus så er stemningen annerledes. Der sitter gutten, kanskje tyngd med samvittighet, for han vet jo hvordan han har vært, og da vet vi jo oppgjørende at det var noe litt opp og ned etter det. Ikke alltid var vi så snille. Stundene var jeg ulydig mot mor, og stundene var jeg var litt verre å gjøre det riktig mot far, da, men det kunne jo være noen tanker og forskjellige ting, og så kunne du tenke på, er jeg et Guds barn? Ja da, jeg kjenner til det, og det er ikke slutt når du er blitt stor, mange ganger. Kan jeg virkelig være et gudsbarn så stygg som jeg er? Hvor går det når Gud skal ha dom? Og så kunne gutten si til far, far, jeg er redd. Er du redd, gutten min? Hva er du redd for? Jo, når Gud kommer, så kommer han til å slå meg også. Ja, hvorfor tror du han kommer til å gjøre det? Ja, men du vet jo, far, hvor stygg jeg var. Vet du hva jeg gjorde? Ja, men gutten min, husker du lammet? Hva var det som skjedde med lammet? Det måtte dø. Og så, hva skal vi gjøre med blodet? Jo, vi skal merke huset. Ja, hva sa Gud? Ikke et eneste drepende slag for deg som er i huset. Gud, sier du, er trygg. Kan du tenke, se der Guds lam. Hør nå. Ja, det er sant at du har stelt deg sånn at du også er under dommen. Det har du virkelig. Det er sant at du ikke er så ren som du skulle. Men har du glemt hva Gud har gjort til vår frelse? Han har funnet lam. Og da var det ikke nok med et jordisk lam, og det var ikke nok med en engel, og det var ikke nok med et menneske. Men det var sin egen son ifra evighet som kom og ble lamme. Tok på seg kjøtt og blod og ble vår bror. Og så legger Gud all verdens synd på Jesus. Se der Guds lam som ber på sitt legeme bort. For det ordet ber, det betyr både å bære og fjerne. Begge deler. Se der Guds lam som ber bort verdens synd. Og så går Jesus til Golgata og inn under dommen, og så er det dommedag på Golgata. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med han. Ja, men jeg er redd. Glem ikke lammet. Gud ser etter en ting, om du har tatt din tilflukt til den frelse han har ordnet. Det er det eneste. Er du under den frelse? Gud kan ikke glemme oppgjøret på Golgata. Han kan ikke glemme det. Og så kan du sitte der og vite, jeg har ikke noe holdbart selv. Men Gud har gitt noe som holder i liv og død. Han har gitt sin enbårne son i døden for meg. Om stor er syndens onde flod, dog større lammets død og blod. Jeg er av hjerte glad. Velkommen dommedag, Jesus er min. Forunderlige frelser som Gud har ordnet, som tegner så fint i Egypt. Og så kommer det et skrik en dag, når alle støttene faller, men da er det ett folk som er trygge. De som har søkt tilflukt i den ene frelsa som Gud har skippet for alle folkeslag, som har vært fullført på Golgata kors. Og den ene frelser, der finnes det ikke noe annet navn, men ett navn, ett navn. Ja, hva er det bak på Bibelen min? Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. hade läst i uppenbaringen att Gud sätter ett märke på de 144,000 förberedes domarna kommer. Det är ett märke, ser du. Ett märke. Jesu blå är djupaste sett märke. Så Gud ser det. Och nu är Jesus död för alla. Och därför är fristaden öppna för alla. En plats du kan vara trygg i liv och död. Och så går Guds nåde kallar ut över jord. Kom till den fullbrakte frälsa. Kom. Om du är den bästa bland syndare. Om du känner dig så svart. Så du är. Här är räddning för alla hos Jesus. Ja, det var detta jag hade lust att säga idag. Ja, över alla Egyptelands gud. Enast Herren är hög på den dagen. Ja, Herren och hans frälse. Där står. Och så blir den dag så blir skriken för folket. Där blir glädesrop och utfrielse för Guds folk. In i härlighetsrike. Utnände. Kära Herre Jesus, nu tackar med dig för ordet. Helga oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Så bär dig Jesus för min del. Ställ du med mig så får vara i dig alla mina livsdagar. Och när min sista timme kommer att jag får dö i dig. Och då är döden en vinning. Men prisa dig Jesus för Golgata. Men prisa dig för du var villig till gå i vår stad och betala gäll för oss. Du så visste allt om oss. Du tog det allt samman. Större välgärning kunde du aldrig göra. Och så vill vi lova och prisa ditt namn. Skriv dig Jesus på mitt hjärta, du min kung och min Gud. Att dig lyst, ej heller smärte, dig förmår och släppte ut. Den är inskrift på mig sett. Jesus ut av Nazaret. Den korsfästede min ära och min salighet ska vara. Amen.